Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Politiken i TV4. Maktskifte mitt i den storpolitiska krisen. En avgående och en tillträdande regering. Men om någon schabblar, vem bär då egentligen ansvaret? Samtidigt som nya riksdagsledamöter skolas in så pågår maktspelet ute i korridorerna bland de äldre. Det är egentligen som vilken grundskola som helst alltså. Och nätroll eller klassiska politikersvar, det är en hårfin gräns. Men idag så levererar vi en manual hur man ska svara begripligt och bra. Det här är inte bara käbbel.
Du ska veta ut när du är här. Punkt.
Fru talman, nu har Ulf Kristersson fått allt om bakfoten.
Vem är brun?
Jag med högerpopulistiska
partier. Vem är brun?
Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om Annie Lööf.
We shall overcome.
Ta en krampaus.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Kan du väg?
Det bara käppel.
Kan du?
Det bara käppel.
Hej och varmt välkomna in i poddstudion med Ann Tiberg tillbaka efter valspurten som du gjorde där får vi säga. Och Per Hermarud, våra dugliga politikkommentatorer. Jag vet inte, får man säga duglig? Är det bra eller inte bra?
Jag kan inte värdera det. Jag vill nog gärna vara duglig.
Du är duglig. Per, känner du dig duglig idag?
Jag får hoppas det.
Jag menar...
Bättre än att vara oduglig.
Ja, verkligen. Ja, men jag menar, det är kärleksfullt.
Får vi i alla fall... Du är också duglig.
Ja, jag är ganska duglig. Jag heter Johan Macéus, om ni undrar... Och vi tänkte börja med storpolitiken just nu. För det är ju explosioner på den här ryska gasledningen mot Tyskland. I svensk ekonomisk zon utanför Bornholm, ganska nära då. Skenomröstningar i rysk-ockuperade områden i Ukraina för att få dem anslutna till den ryska federationen. Det här är ju då bara 2 av flera stora händelser som faktiskt påverkar svensk politik i allra högsta grad just nu. Och allt då hanteras av Magdalena Anderssons övergångsregering tills moderatledaren Ulf Kristersson får en ny regering på plats. Allt är då frid och fröjd. Så här har det låtit.
Jag har också under kvällen haft kontakt med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Och jag vill vara tydlig med att från regeringens sida så gör vi allt vi kan för att nästa regering ska ha alla möjligheter att hantera den här situationen.
Så Magdalena Andersson i veckan och moderatledaren Ulf Kristersson som håller på och filar på sitt regeringsunderlag, han lät också informerad.
Jag hade kontakt med Magdalena Andersson igår kväll under den pågående riksdagskonserten i konserthuset. Och jag fick också den information av henne då som hon och regeringen har kommunicerat offentligt idag.
Ja. Det låter ju som alla är informerade.
Ja, och det man ska komma ihåg att i en kris så är det superviktigt att ge just det här intrycket. Vi har kontroll, vi informerar varandra, vi pratar. Och det har också varit mycket viktigt att betona att en övergångsregering har samma befogenheter som en så att säga, färdig tillträdd folkvald regering. Så på det sättet så borde man ju känna sig alldeles trygg i det här läget. Men ändå är det något lite som gnager hos mig med den här situationen faktiskt.
Vadå?
Jo, jag känner lite så här att om allting går på räls i den här krisen, då gick det här bra. Men om någonting går fel, vem är det då som vi ska som väljare kräva ut ansvaret för? Hur går det med ansvarsutkrävandet när en kris händer just i samband med en transition? Och en parallell är ju Estonia-katastrofen. För det var exakt samma sak. Det var 1994 när det här fartyget förliste och över 800 personer dog. Carl Bildt var avgående statsminister, Ingvar Carlsson var tillträdande. Carl Bildt gick direkt ut och agerade, vilket många politiker avstår från att göra i en kris, och sa vi ska bärga fartyget, vi ska bärga kropparna. Ingvar Carlsson sa också det helt opreparerad faktiskt i direktsändningar direkt efter den här katastrofen. Och det var ju ett stort svek mot alla anhöriga i efterhand när det visade sig att det här kunde man inte leverera på, det här löftet som avgavs.
Och känner man det, Per?
Ja, men alltså, det är ju det är en del av vårt system. Det är ju så här det är. Vi kan ju inte ändra på det. Vi måste ha val. Vi byter statsministrar och vi byter ansvarsfulla poster ibland. Och då blir det alltid ett pedagogiskt problem. Vem var det som gjorde vad i vilken situation? Men systemet är ju som det är. Så vi får ju så att säga hantera det efter hur det är konstruerat. Det är samma sak med pandemin nu. Där fick ju regeringen svidande kritik av coronakommissionen. Men sen byttes ju Löfven ut och Andersson trädde vid. Och vem av dem egentligen är det som har haft ansvaret? Ja, då är det ju vår roll bland annat att se till och ta reda på det och ställa rätt frågor. Men det är ju ett problem, men vi får så att säga hantera det.
Ja, det håller jag med om. Och just ansvarsbiten blir ju så att säga en luddighet i efterhand. Det blir lite, och jag håller med om att det faktiskt är en viktig uppgift vi har att följa det här. Sen kan man ju säga så här, när det är en kris som berör säkerhetspolitik, internationellt vatten, försvarspolitik, diplomatiska relationer, allt detta är hemligstämplat. Vi vet ingenting egentligen om vad det är för beslut som tas på vilken nivå, och det kommer bli oerhört svårt att granska i efterhand. Och en sak som jag har lärt mig efter att ha granskat krishantering, det är att krishantering efter Estonia i regeringen på de här, i såna här situationer handlar väldigt mycket om att försöka, om jag ska vara lite så där cynisk, att försäkra sig om att det är andra än regeringen som fattar besluten. Mm. Det vill säga skjuta ifrån sig lite grann.
Det har vi, har vi sett under hela pandemin. Ju. Ja. Många som har menat att regeringen har gjort så. De har inte själva tagit ansvar, utan de har låtit Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och andra agera åt deras vägnar. Så att säga.
Precis, och det, då hamnar man lite i en situation där man faktiskt... det finns så att säga ingen risk att regeringen tar några felaktiga beslut, som det här med att man sa att man skulle bärga kropparna eller avge några löften. Men å andra sidan så finns det också en risk att man avstår från att ta beslut som hade varit jätteviktiga i det här läget. Och har vi då en övergångsregering med statssekreterare som håller på att söka nya jobb och packa sina väskor, och det kan ju leda till att man avstår från att ta en del beslut som man kanske borde ha gjort i ett akut läge, utan att jag för någon den skulle våga säga vilka det är.
Det var också det av huvudkritiken som Coronakommissionen riktade just mot regeringen, att det fattades för lite beslut. Även att det fanns ju annan kritik också som riktades mot dem. Men jag skulle bara säga att Sverige har ändå ganska väl förspänt när det är regeringsskiften, därför att i många andra länder så byter man ut rubbet. Så att det kan ju, nu går det ändå ganska smidigt. Jag menar, det kan ju ta ett halvår i vissa länder och man måste tillsätta så många nya tjänster, så att det blir ett rejält dipp varje gång det är val, medan vi kanske är ganska bra här.
Men jag vill säga så här, jag tror att en del försvarspolitiker oroar sig lite över det här. Det är också så till exempel att Ann Linde, hon berättade att hon ville gärna informera det sammansatta försvars- och utrikesutskottet om detta, men det finns inget försvars- och utrikesutskott just nu att informera, så att även informationsgivningen lider faktiskt av lite problem just i det här.
Vi har ju val, och råkar det vara en krissituation som det är.
Sen
nu
kanske det här inte var en slump att det här hände just när Sverige inte har någon vid spakarna. Vi vet ju inte om den som utför det här attentatet passa på att göra det just i ett sånt läge, för att det bidrar till att skapa och förvärra den här förvirringen som man kanske önskar uppnå.
Men även om det är värre i andra länder då, eller värre så att säga, men att vi kan hantera det bättre, finns det något sätt att undgå det här, att den nyvalda regeringen, innan den ens är en regering, på något vis sätter sig mer aktivt i, eller kommer man alltid hamna i den här problematiken?
Nej, alltså, på något sätt så måste vi byta, alltså, annars har vi ju diktatur, och på något sätt måste det finnas en möjlighet att byta regering i riket. Mm. Och när man byter regering så blir det också ansvarsbyte. Någon tar över ansvaret, och vid något givet datum, vid något luddigt datum, så är jag med.
Men man kan
vi kan inte göra så mycket åt den här situationen, men jag tror att vi ska vara medvetna om den, och om det här eskalerar så tror jag, alltså om det blir en djupare kris internationellt sett på något sätt, så tror jag att det kommer att krävas, vi kan hamna i någon sorts, jag säger inte att vi hamnar i en samlingsregering, men det kan så att säga bli helt andra behov av beslutskraft i statsrådsberedningen och regeringskansliet.
Det här är ju en av anledningarna till att det är inte bra när regeringsbildningen drar ut så på tiden. Jag menar, förra gången det tog ju aldrig slut. Och det är inte bra för ett land att inte ha en regering som sitter vid rodret. Detta är ett av många skäl till varför det måste...
Nu kan det här ju ge lite eld i baken på de som sitter och förhandlar. Så att det kan ju möjligen ha den goda effekten.
Det här är Politiken i TV4, inte bara käbbel, och vi tänkte fortsätta prata om det här maktskiftet, och inte minst då alla nybörjare i riksdagen, inskolningsklassen kanske vi kan kalla dem, alltså våra nya riksdagsledamöter som vi väljare nu gett vårt förtroende att företräda oss. I veckan öppnade ju då riksdagen efter sommarlovet. Men Per, alla riksdagsledamöter går inte i förskoleklass, eller hur?
Nej, verkligen inte. Jag har tittat på vilka riksdagsledamöter som har suttit längst. Två har suttit i 28 år. Vi kan titta på ett klipp. Vem har suttit längst i riksdagen?
Jag tror att det är väl Gunilla som är ålderspresident som har suttit längst i riksdagen.
Det är du. Det här är från 1994 faktiskt.
Men är att du ska vara stor och hemsk och partisekreterare och så
här. Nej, jag ska rösta så.
Jag ser ju fruktansvärt löjlig ut, men det är ändå väldigt roligt.
Hur länge tänker du sitta kvar?
Ja, det har jag faktiskt inte tagit ställning till.
Jag ska säga, om ni nu lyssnar på våran podd, så gå in och titta på TV4 Play, för det här klippet är faktiskt rätt roligt, där Anders Ygeman, väldigt ung då, för 28 år sedan, står med Mona Sahlin.
I någon sorts röd kavaj.
Ja, det var jättekonstigt.
Alltså, man blir ju lycklig, när man hittar såna här gamla klipper från TV4. Fantastiskt roligt. Ja, listan vilka som har suttit längst, naturligtvis Anders Ygeman har ju suttit 28 år då, tillsammans med Thomas Eneroth, två ministrar. Mm. 24 år, jag drar till hela riksdagen, men Carina Olsson, Karin Enström, Mikael Oscarsson från Kristdemokraterna och Morgan Johansson, också suttit 24 år. Mm. Jag tycker det är spännande att man sitter så länge.
Och då blir man ju ålderspresident när man har suttit, den som har suttit längst, vilket ju är en väldigt fin titel som man bara använder vid enstaka tillfällen, nämligen när talmannen till exempel väljs. Då får ålderspresidenten istället sitta och ratta klubban i riksdagen.
Ja, precis.
Låter som upplagt för 40-årskris och kallas ålderspresident i
fjärde. Ja, lite tekniskt, men eftersom Thomas Eneroth har suttit lika länge som Ygeman, 28 år, så tar man den som är äldst av dem som har suttit lika länge. Så att nu är de ministrar, och när de inte längre är det, ja, då blir Thomas Eneroth den som blir ålderspresident.
Men jag gjorde ju då inledningsvis den här liknelsen med vilken grundskola som helst, där vi har de här små söta ljusen då som sitter i förskoleklassen och ska lära sig, och samtidigt så har vi högstadieeleverna ute i korridorerna som beter sig. Funkar det lite så i riksdagen också, skulle du säga?
Och då tänker du att högstadieeleverna, det är de här lite
de
mer
senior,
de här 28-åringarna som har varit med länge och vet hur det
kanske
ska
inte bara dem,
maktspelas
men bland annat
lite grann kanske.
Ja, är det ett maktspel just nu?
Ja, nu pågår ett maktspel, och det handlar om utskottsplatserna, hur de ska fördelas. Och det är, när vi spelar in det här på fredagen, så ska de här vara inne faktiskt, lämnas in från alla partierna, listor på vilka som ska få sitta i vilka utskott.
Ja, det är partierna som bestämmer det.
Partierna bestämmer det, och nästa vecka så röstar riksdagen faktiskt in de här formellt. Därefter så utser man de här ordförande- och viceordförandeposterna. Och jag tycker ju att det är det här med ordförande och viceordförandeposterna. Det är där maktspelet ligger.
Men vad är praxis så att säga, utifrån valresultat? Hur många mandat man har? Eller vad är det som avgör om man får en ordförandepost eller inte? Eller kan det vara till och med så att det handlar om kompetens?
Det är... kompetens. Det är en bra
det kanske,
fråga.
Det kanske var lite...
Bra, lite ledande fråga. Men så här är det att i sak så kan du, om du har, har jag lärt mig, om du har majoritet i riksdagen så skulle du kunna utse alla de här posterna själv. Mm. Men då har det utvecklats en praxis där Moderaterna och Socialdemokraterna har så att säga delat upp det här mellan sig. Tydligen var det så att efter förra valet så kastade Anders Ygeman och Tobias Billström tärning om vem som skulle få välja först. Eller nej, de singlade slant.
Ja.
Så att det är lite så här omringat. Och sen finns det vissa som är bestämt redan på förväg. Den här gången har ju Sverigedemokraterna, alltså den här nya regeringskonstellationen, gjort upp hur många platser respektive parti ska få. Men så vitt jag vet så grälar de fortfarande om vem som ska ha vilken.
Jag träffar inte bara Ygeman, jag pratar med en drös av nytillträdda riksdagsledamöter. Jag tror de är 81 helt nya riksdagsledamöter. Och jag tycker det är slående, för många av dem har ju långa arbetslivserfarenheter och skickliga på sitt område. Jag träffade Fredrik Kärrholm, den här polisen, kriminologen som ju är skicklig på det han gör naturligtvis. Andra är ju skickliga på sina ämnesområden. Jag frågade honom, tänker du sitta i justitieutskottet? Och det vill han ju. Men det är inte alls självklart att det är där han hamnar. Troligen är det, men inte alls självklart. Mm. Så att det är alltså inte så att man behöver eller måste sitta i något utskott där man kan mest, utan han kan ju hamna någon annanstans. Det bestämmer så att säga partiet.
Ja, för det är inte kompetensen som styr, men det är klart att partiet kan ju styra in då såklart.
Partiet vill naturligtvis sätta honom där eftersom han har den kompetensen, men det kan ju också finnas andra hänsyn som de behöver ta. Där kommer ju maktkorridorspelet in igen då. Man har ett begränsat antal platser, ordinarie platser som man kan tillsätta. Det kanske är så att man har mer rutinerade personer vad det gäller just justitiepolitik än vad Kärrholm är. Men jag skulle gissa att han hamnade. Men jag skulle säga att det finns en sekt faktiskt i riksdagens utskott, och det är försvarspolitikerna. För de flyttar man inte på i första taget. De har suttit i samma utskott i valperiod efter valperiod och är fullständiga experter på det här.
Ja, men det kan ju vara en poäng också. Alltså det är en kontinuitet. Man vill ha kontinuitet i försvarspolitiken. Vi kan inte ena dagen gå med i NATO och andra dagen inte gå med i NATO.
Liksom. Men man kan ju, inte vara bra att ha nya fräscha ögon då in i ett utskott? Att man liksom...
det är en poäng också att det kommer in helt nya, okunniga personer, lite som när man alltså i domstolen eller så här, man ska vara lite som ett nyfött barn, att man är nyfiken och kommer in och kan. Det är som poäng att inte, om man säger lite elak, gamla stofiler sitter på all makt, utan det kommer in annat blod också.
Ja, för det, dynamik, det finns ju också det här med det här utrikeskorrespondentsjukan, att man blir native, att man blir liksom en del av, man börjar representera ett skrå istället för att vara den här dömande politiken som ställer sig över eventuella problem inom myndigheter
Jag frågade förresten Kärrholm, polisen, om vad han tänkte om, han är ju helt ny då, vad tänker du om att Ygeman har suttit i 28, och han tyckte ju inte alls det var bra. Så kan det inte vara. Men hur länge tänker du själv sitta? Ja, det vet jag inte. Kan du tänka dig sitta i 28 år? Ja. Så det är lite kul, men
nu har inte så konsekvent.
Med
kompetenskrav för att få anställning som politiker, jag menar i vilken arbetsintervju som helst så ska du visa vad du kan egentligen, men man behöver inte kunna så mycket för att hamna i riksdagen.
Ja, men nu måste jag ju faktiskt försvara politiker lite.
Ja, gör det.
Det är ju det finaste man kan bli. Man är
det var inte min fråga, utan min fråga var ju kompetens.
Ja, men då är det ju väljarna som tar ställning till kompetensen. Okay. Så att någonstans så är det ju så här, jag tänker på att vara amerikansk president och ha 50 miljoner väljare som har röstat fram dig.
Ja, men då leder det här.
Nej, jag vill bara säga att det går liksom inte att vikta det mot kompetens.
Förlåt att jag var näsvis nu, men
ja, det är okej.
Förlåt. Men det här leder oss in på nästa ämne, därför att du säger att väljarna väljer då utifrån och sätter då kompetens själv då, bestämmer vem som är kompetent nog att sitta. Men om man luras då, för vi har ju rätt många politiker som faktiskt kanske inte alltid håller sig till sanningen när vi journalister och för den del väljare också ställer kluriga frågor. Man försöker ducka svar och liksom vi ska faktiskt här nu, alldeles strax i alla fall, bjuda på en manual hur man bäst svarar för att inte hamna i trampa i klaveret som politiker. Manualernas drottning får vi säga, Ann Tiberg här i studion, har inspirerat många av er som lyssnar och tittar och har också inspirerat oss, Per. Take it away.
Absolut. Jag var ju på en presskonferens i veckan med Ulf Kristersson när han levererade ett episkt politikersvar. Det är verkligen episkt. Vi kan lyssna på hur det lät.
Som jag sa, ingenting är klart förrän allting är klart, och den frågan är självklart en av de frågor som ingår i det som slutligen kommer att bli klart.
Vänta. Ingenting är klart. Ska vi lyssna en gång till? Ingenting. Lyssna.
Som jag sa, ingenting är klart förrän allting är klart, och den frågan är självklart en av de frågor som ingår i det som slutligen kommer att bli klart.
Jag tycker det är så bra. Hasse och Tage nivå på den, tycker jag.
Är det ett klassiskt svar som man brukar få? Jag menar, du har ju stått i de här valdebatten och allting i hetluften, i direktsändning, och då gäller det att hantera de där svåra frågorna för politikerna.
Ja, och de svåra svaren för oss som ställer frågor ska vi på något sätt upprepa, och det gör man ju ofta, man upprepar ju frågan. Det här var ett sätt att försöka stänga, och det kanske lyckades.
Ja, jag tycker det. Alltså han är ju inte, han är ju ändå ganska snäll. Han är ju, det är ingen desinformation. Han och jag var på vi var för någon månad sedan på ett seminarium med myndighet MSB, eller Myndigheten för psykologiskt försvar. Fick vi en manual där de beskrev hur de vill hjälpa oss att identifiera nättroll och desinformation. Det är viktigt att vi som journalister kan se vad som är desinformation. Det är väldigt, väldigt spännande. Ni ska få höra. Hur är en aktör som är ett nättroll? Så här beskriver de. De drar upp 6 stycken. Det är en person som sysslar med personangrepp. Whataboutism, alltså det är lite så här. Men du då? Stött flod av argument. Översvämmar motparten med en flod av argument som är fakta och källor, varav många är falska. Halmgubbar, den är för att tillskriva sin meningsmotståndare med argument och ståndpunkter som denna inte står för, och sen argumentera mot dessa ståndpunkter istället för de riktiga ståndpunkterna. Känner igen det?
Ja, jag tycker jag känner igen det här.
Tick the box.
Det är alltså MSB:s manual för hur nättroll är.
Så vi kan skicka ut den där till politiker. Vi behöver inte ens göra någon egen. Vi kan bara skicka ut den till politiker.
Nej, men här är ju den där gränsen är ju hårfin uppenbarligen. Om man nu, för jag menar att göra allt det här, att tillskriva någonting som man, att lägga fram egna fakta, att liksom, det här är ju...
Ja, det är ju, skulle kunna lyssna på några av debatterna som har varit under valrörelsen, så är det ganska många.
Vi kan ju höra på Jimmy Åkesson när jag ställde frågor till honom i partiledarutfrågningen vad han sa om vindkraft kontra kärnkraft.
Ja, så det beror på hur man räknar, men faktum är att det är fler som dör av vindkraft eller vindkraftsrelaterade olyckor än kärnkraftsolyckor till exempel, så att det där är ju... Det är ju en typisk skrämselsak som har funnits ända sedan kärnkraftens barndom.
Mm-hmm. Skrämselsaken var här risken för kärnkraftsolyckor. Mm. Och det där tror jag var din punkt 3 eller någonting. Att man blandar bort fakta och sådär.
Ja, vad menar, stämmer det här? Vindkraftsolyckor, vad gör man då? Ramlar ner när man monterar
vindkraftsolyckor? Det är arbetskraftsolyckor. Ja. Alltså arbetsplatsolyckor som man syftar på nästan enbart faktiskt. Och jag vet inte ens... Så här... Det pågår en diskussion hur många som dog i Tjernobyl. Den är ganska öppen, eller efter Tjernobyl. Mm. Det beror lite på hur man räknar. Räknar man de som dog omedelbart eller alla dödsfall långt efter? Och den siffran rör sig från några tusen upp till tiotals tusen personer. Och, så det här beror helt på hur man räknar. Och han stödjer sig på, det har varit någon sorts diskussion noterade jag här i internationell media, där man räknar antal dödsolyckor i förhållande till producerad kilowattimme.
Alltså statistik kan man vrida och vända på precis hur som helst.
Och eftersom man producerar ganska många kilowattimmar i kärnkraft så blir det så att säga då möjligen om man då skulle räkna in arbetskraftsolyckor och så, ganska få döda.
Men kan man få en manual då? För att det här är att bli betraktad som ett nättroll vill ju ingen politiker naturligtvis. Men ändå vill man ju hantera frågorna. Men finns det en väg att gå? Finns det en bra väg att gå för att klara sig undan?
Så trevligt att du frågar.
Tack.
Jo, jag har en liten enkel manual här då. För det som har hänt i politiken under de år som jag har bevakat politik, det är att vi har gått från att jag ställer en fråga och får ett svar som är baserat på att man lyssnar på frågan, till att jag ställer en fråga och får ett svar som inte överhuvudtaget har något med frågan att göra. Så punkt ett i den här manualen är lyssna på frågan. Vi diskuterar ju rätt ofta oss som intervjuare. Det är ganska svårt att göra intervjuer. För man kan vara lite inne i sin egen fråga eller sin frågelinje, att man nästan tappar bort svaren ibland. Mm. Det tror jag alla vet som har gjort intervjuer. Jag tror att det är lite likadant för politikerna. De är så inne i sitt eget budskap att de tappar bort frågorna. Mm. Så punkt ett i manualen, det är faktiskt att lyssna på vad det är du får för fråga. Punkt två är, det är inte förbjudet att säga ja eller nej. Varje svar behöver inte vara 20 sekunder långt, eller 40 eller vad det är. Har du någon...
Ja, men, det trista eller det jobbiga är ju att om när politikerna är hos sina medietränare, vilket de är, de får ju kurser i hur man ska svara journalister. Då är det ju tyvärr då ofta så att de lär sig att strunta i vad frågan är och ge sitt eget budskap och så här. Vilket ju gör det... Jag tror någonstans att en politiker som är ärlig och svarar från hjärtat och säger som det är och struntar i mediaträningen skulle vinna svenska folkets röst till stor del.
Jag ska tillägga.
Istället för att vara som en papegoja.
Absolut. Och då är det så här att det finns ett problem med det här för politiker, och det är att om du har politiker som följer sitt hjärta, det hade vi hade Göran Persson som statsminister, då fungerade det faktiskt så att det vet jag att de som jobbade som pressekreterare för honom, de var tvungna att slå på tv:n hela tiden och höra vad han sa, så att de snabbt kunde kommunicera ut till resten av organisationen, nu tycker vi så här i den här frågan.
Jag tänkte på Donald Trump.
Ja, men det var nog lite så kanske.
Men jag tror det är nog ingen slump att, för jag tror att Donald Trump talar, han är inte medietränad. Jag får i alla fall en känsla, jag vet inte, men jag får den känslan, och det är därför han, det är en av förklaringarna till att han vinner så mycket röster.
Ja. Är det fler punkter i manualen eller var du färdig där?
Inget, eller så, jag har inte ställning till Donald Trump, men alltså en förklaring.
Min punkt ett då är att lyssna, och punkt två är att, och sen är det ju den här tredje punkten, det är ju egentligen det här att förhålla sig till de här så kallade talreglerna eller talepunkterna som man skickar ut.
Och det roliga var ju våra debatter där vi satte 30 sekunder, det var ju faktiskt inte alla som behövde fylla ut de där 30 sekunderna, det var faktiskt några någon gång som svarade kort.
Ja,
det var inte ofta, men det hände.
Nej, det hände faktiskt. Ja. Ja. Ja,
är podden slut nu?
Nu är podden slut.
Det var ett kort svar.
Svar ja.
Ja, men bra. Det är så där man ska svara. Bra svar. Tack för idag, Ann Tiberg. Per Hermarud. Tack för att ni har lyssnat. Inte bara käbbel, finns ju där poddar finns. Vill ni se oss? Ni ska få inte missa det här klippet med Ygeman. Gå in på TV4 Play och se oss där. Tack för idag.
Podplay.